Halli hallå!
Hejsan hoppsan!
Välkomna tillbaka till Bibeln och sånt. Här sitter vi med en bordsfläkt.
Jepsbox!
Det är varmt idag.
Som attan!
Sommar. Ja, då vill jag fråga dig.
Oj! Det lät som ett liksom... Och då vill jag fråga dig. Tag du?
Ja.
Vi har sommar.
Precis. Nej, men kan du inte berätta för mig hur veckan har varit?
Ja, men vi har ju ändå haft en liten midsommar.
Det har vi haft.
Midsummer spirit, höll jag på att säga.
Ja, precis.
Den var det var en varm midsommar, som vi alla vet. Ja. Och vi firade tillsammans.
Ja.
Jag hade ledig helg. Det var jätteskönt.
Mm.
Det var liksom, släppa allt i några dagar.
Ja.
Vi åkte till underbara Söderköping.
Det gjorde vi.
Där är det, för er som inte är locals, det är otroligt vackert och pittoreskt där.
Mm.
Väldigt gulligt. Mm. Och vi behövde inte köa. Bara det är en skräll.
Bara glida in på det här glasscaféet.
Ja. Mm. Ja, och sen hade vi väl middag och gott.
Ja, gick till grannarna sen senare.
Något vi gjorde här om kvällen var ju att vi också hade lite utebio.
Ja, det var trevligt.
Det var himla trevligt.
Ni märker ju här att ja, vi och våra män, det är de vi träffar.
Ja. Lite så.
Ja.
Ja, hur har din vecka varit då?
Ja, min kära make har ju haft varit lite sjuk. Mm. Inte corona, utan andra saker. Och det blev värre i natt, så att han fick liksom vara tvungen att ta en liten jourtid här på vårdcentralen nu på förmiddagen. Och då har ju vi ett barn som ska tas om hand på något sätt här nu. Och vi sitter ju och poddar, som ni hör.
Ja.
Så vi hörde av oss till våra kära grannar här och frågade ifall... Emma då, som är hemma med barnen. Hon har ju tre barn, eller de har tre barn. Så vi frågar, kan du kanske ta vårt barn här en liten stund också?
Kan du gå från 3 till 4?
Ja, precis.
Plus 300.
Plus 300. Men de sa ja. Hennes stora barn där var liksom på. Så att de hjälper till. Så att det står ju Stim här utanför fönstret, kan vi säga. Med olika saker. Det är hundar och det är barn. Och de gör sitt bästa. De kör på där ute i värmen. Ja. Så är det.
En shout-out till Emma som har liksom räddat podden idag.
Ja, det har hon gjort. Tacka Emma när ni ser henne. Tack för att du räddade podden.
Oj, buga er. Eller? Ja.
Ja. Ja, så är det. Ska vi ta oss vidare?
Det ska vi. Vi ska vidare. Egentligen, vi har inte lämnat någonting.
Vi har inte lämnat någonting.
Vi har inte lämnat något fram och inte tagit bort något heller. Vi var i första samhällsboken förra veckan. Nu är vi i andra samhällsboken som man ju hamnar i.
Och som vi sa, det är ju en och samma bok egentligen.
Samma verk. Ja. Egentligen ska man ta det i ett och samma, men det händer så mycket saker så vi... följer den här uppdelningen som ändå finns.
Precis. Men vi fångar upp tråden där vi la den då.
Och alltså, det första som händer är inte en liten sjuk sak. Jag vet inte om du lade märke till det, Olivia, men om vi backar till första Samuelsbokens sista kapitel så står det hur Saul dör.
Ja.
Nämligen att han kastar sig mot sitt svärd. För att de står under attack här från filisterna. Och bara, åh nej, han ber en kille här, sin väpnare, dra ut ditt svärd och stöt ner mig, bla bla. Men den vågade inte, så han gör det själv och tar sitt eget liv.
Mm.
Men vad sägs i andra Samuelsbokens första kapitel? Jo, en annan dödsorsak. Det är så här att en amalekit dödade honom.
Just det.
Han säger då att han drog sitt svärd och... dödade Saul för att Saul ville det.
Ja.
Så man får två olika berättelser på Sauls död.
Ja, precis. Vad spännande.
Ja, vet inte vem. Och sen då den här mannen, amalekiten, blev dödad för att han tror, alltså det kan ju mycket väl vara så att han ljuger för David för att få ära för att han har dödat Saul.
Ja, precis. Det kan det ju vara.
Och,
för det är klart att det, som krigsman är det ju en seger att döda kungen.
Precis, och även nu om kungen var från han var ju samma, liksom, på samma lag.
Ja.
Men han visste ju då att nej, men nu ska David bli kung. Och titta David, jag dödade Saul så nu är det fritt fram för dig. Då borde jag få någon sorts ära här.
Mm.
Men David blir ju jättearg. Ja. Så här, hur kunde du göra så mot Herrens morde?
Just det.
Och så dödar han honom. Ja. Jajamän. Här får man inget för. För att jag antar att David resonerar ju så att nej, men det är Gud får lösa det här.
Ja. Ja,
Gud
precis.
Får se till att Saul dör. När det är min tid, då är det min tid. Men inte före.
Nej.
Så hittills kan man ju säga att Davids moral, den är ju ganska...
Den är intakt.
Den är intakt. Ja. Än så länge.
Ja, än så länge, precis. Ja,
jag tyckte, när jag själv läste det här så hajade jag till och bara... Mm-hmm.
Ja. Det var vaket av dig.
Ja, visst.
Väldigt tack. Vaket. Jag hade liksom lämnat första som, så jag tänkte att ja, han dog.
He dead.
Ja, precis.
Men, och sen så sjunger ju David en sång här då liksom. Mm. Om Saul och Jonathan.
Mm, precis.
En klagosång. Och bara, ni måste lära er den här sången.
Ja.
Nej, men sen så blir David krönt till kung i Juda. Precis. Och här måste vi också haja till.
Ja, här måste vi haja till.
Väldigt, för jag är liksom...
Hajig.
Ja, vi hajar till. Ja. Vi är bara i kapitel 2 så länge, hörrni. Det finns 24 kapitel.
Ja, precis.
Nej, men här kan inte du snälla berätta för mig någonting om Juda och Israel? Varför helt plötsligt talas de som två folk när det här egentligen är ett folk?
Ja,
eller?
Det är ju ett folk. Men som vi fick lära oss i domarboken, så de här... När folket intog landet så delades de ju upp i 12 stammar. Alltså de var ju redan 12 stammar, 12. Men de skulle liksom bosätta sig på olika platser då i det här landet, de här 12 stammarna. Tanken var ju ändå att de skulle vara ett folk, fast med 12 olika stammar som någon slags bas. Liksom. Och sen i domarboken så får vi liksom börja förstå att folket vänder sig ju också mot varandra.
Ja.
I de här olika stammarna. De olika stammarna börjar kriga mot varandra. Och till slut så blir det ju så att Juda i söder och Israel i norr blir som två olika provinser i Israel.
Mm, just det.
Ja, Israel som samlingsnamnet då. Det är lite för lite...
Tänk nu inte dagens Israel.
Nej, precis.
Nej, släpp den tanken.
Ja, precis.
Nu är det Israel, de 10 av 12 stammar. Ja. Eller hur? Det är Israel. Och 2 stammar är Juda.
Ja, precis. Ja. Precis. Och den norra provinsen kallar vi för Israel och den södra för Juda, men vi kallar också alltihop för Israel.
Ja.
Israel i norr och Juda i söder börjar kriga mot varandra.
Mm.
Och var i en stark fiendeskap, och som tiden går sen så kommer den här tyvärr bara fördjupas.
Ja.
Och i slutändan så kommer riket helt att splittras i de här två de här indelningarna.
Man kan säga att de här två indelningarna är att de stammarna håller ihop lite bättre än då jämfört med varandra.
Ja.
Och de tar lite olika spår.
Ja.
Israel följer Saul, Juda här väljer Davids parti.
Precis. Och det är väldigt
David
tydligt.
Kommer från Juda också. Mm.
Men det är också väldigt tydligt att även fast Israel innehåller de flesta stammarna så kommer det hela tiden, i och med att den här schismen mellan Israel och Juda blir djupare och djupare, så kommer man se att det är Juda som är det goda.
Ja, och då kommer det gå lite bättre för dem.
Ja, precis. Lite, och det är väldigt tydligt att drivet är att det är Juda som är det rätta. Liksom, även fast de inte är starka så flest.
Mm. Ja.
Men David blir här då kung över Juda.
Mm.
Och Israel. Ja, men den nordliga provinsen vill inte ha David som kung, utan de vill ju fortfarande följa Sauls. Mm. De tycker att han är den rätta kungen, och att hans barn, att det ska följa i det ledet liksom. Mm.
Ja, för Saul har ju dött nu, men han har ju fortfarande efterlevande.
Precis.
Ni vet, de hade ju massor av hustrur och bihustrur och en enorm mängd barn.
Ja.
Ish. Ett gäng av Sauls söner har ju redan dött.
Ja.
Typ Jonathan, som David och Jonathan var ju väldigt goda vänner.
Precis.
Så här börjar då krigen.
Här börjar krigen.
Krig igen här. Det är väldigt mycket namn och ställen som det, alltså, hur rörigt var det att läsa den här boken?
Ja, men det är rörigt.
Nej, det är känner mig exakt förvirrad nästan hela tiden.
Det är mycket namn och mycket namn på platser och så.
Men David lyckas till slut få övertaget här.
Ja.
Och Det står att kriget mellan Sauls ett och David blev långvarigt. Mm. Men Davids ställning blev allt starkare medan motståndarens position blev allt svagare. Det står i tredje kapitlet här. Det är en lång utläggning här om hit och dit. Folk, olika personer gör olika saker.
Precis. Sen så händer ju någonting som är väldigt spännande här mot kapitel 6. Här i kapitel 6 så för alltså David arken till Jerusalem.
Mm.
En anledning till att Davids ett från och med nu är den som ska regera över Israel som helhet har med Jerusalem att göra.
Mm-hmm.
Och jag vill också gå till femte Mosebok kapitel 12 och vers 8. Och där talar ju Mose då och han målar upp en slags målbild för hur folket ska leva när de kommer in i det förlovade landet. För det är ju där, om ni kommer ihåg, när vi är i femte Mosebok så står ju Mose och talar för folket att så här ska ni leva nu när ni snart ska träda in i landet. Och sen vet vi att det kommer en mörk tid på 400 år där folket absolut inte lever på något sätt så som Mose har målat upp att de ska göra. Men Mose säger så här: ni ska inte längre göra som vi gör idag. Nu gör var och en som han själv vill, eftersom ni ännu inte har nått den viloplats som Herren din Gud vill ge dig. Och sen fortsatt då. När ni har gått över Jordan och bosatt er i det land som Herren er Gud vill ge er, och han har gett er ro för alla fiender och ni lever i trygghet, då ska Herren er Gud utse en plats för sitt namns boning. Till den platsen ska ni bära fram de gåvor jag ger befallning om. Och så, ja, så följer det. Mm. En lista på saker. Alltså, Gud vill att folket, och det här är ett ställe som det här kommer fram på. Att folket ska ha en, nu kommer jag använda ett ord som man inte säger så ofta annars. En centraliserad kult.
Mm.
För så som det ser ut nu i landet så finns det massa olika små altaren och platser för att offra till Gud, att vara med Gud. Och det var liksom utspritt över hela landet. Men det här är inte så som Gud har tänkt, utan det Gud vill, Gud är en och Gud vill ha ett tempel. Gud vill ha en plats dit man kommer och offrar till Herren. Gud vill inte att det ska vara utspritt så som de lever. Det är inte hans tanke från början. Utan hans tanke är att det ska byggas ett tempel för honom att bo i och för arken att vara. Och det är där de ska ha sin kult. Alltså hela folket ska istället vallfärda då till den här platsen istället för att det är utspritt ut över landet. Och det här är för att behålla renheten i tron, så som vi pratat om så många gånger som helst, om Guds helighet. Hur ska det här folket leva nära en helig gud? Jo, men det sker ju genom alla de här olika offerriterna och det här systemet. Och Gud vet att de behöver en plats för det. För att det inte ska bildas massa avarter av tron. Exakt det som händer kan man säga i domarboken är ju Guds rädsla. Att om ni inte har ett styre, liksom en plats, då kommer det att gå illa för er. Och det gör det ju. Så en anledning är att David väljs är hans liksom koppling till Jerusalem. Och här så ser vi i Andra Samuelsboken kapitel 6 att David mycket riktigt för arken till Jerusalem.
Mm.
Och det är sen där som templet kommer att byggas. Mm. Och David, vi kommer ju in här nu då i kapitel 7.
Mm. Och David utser ju Jerusalem som huvudstad för landet.
Ja.
Så det är först nu som Jerusalem får den platsen, kan man säga.
När jag säger det här så är ju centraliseringen av kulten har alltid varit liksom Guds tanke. Sen att just ett tempel ska byggas. När vi börjar läsa i kapitel 7 så förstår vi på andra ställen också att templet egentligen inte är någonting som Gud själv ser som, ja men det här är viktigt, eller det här är, när ni har gjort det här, då är vi framme.
Mm.
Utan Gud har ju en vidare tanke.
Mm.
Och i kapitel 7 så har vi ju en av de tidigaste liksom messias profetierna egentligen. Mm. Och vi kan ju läsa den kanske.
Det kan vi göra. Jag tänkte bara säga en sak, och det är att templet är ju Guds lösning på människans brist.
Ja, precis.
Alltså människans begränsningar, ja, folkets begränsningar.
Ja.
Och templet är ett sätt att hjälpa folket att vara Guds folk.
Mm.
Att, som du säger, centralisera kulten. Mm. Att återigen liksom så här, men så här ska ni leva. Mm. Och det här, det är bättre att ni lyssnar från den här personen som ändå kan ge förordningar. Mm. Och så vidare.
Precis.
Ett styressystem.
Ja.
Även kring då tillbedjan,
ja,
som det handlar om.
På samma sätt som det är liksom, texterna är lite tvetydiga egentligen. Mm. Också när det gäller hela kungskapet.
Mm.
Alltså både att folket har en jordlig kung. Mm. Och bygger ett palats åt, ja, kungen har ju ett palats också.
Mm.
Men som också är Guds tempel.
Mm.
Det är ju inte... Jag tänker att det är en viktig markör. Mm. Att det inte är själva fundamentet. Alltså att när det är valt och när det är gjort, då är det liksom färdigt.
Mm.
Utan Gud har hela tiden en högre tanke, ett vidare syfte.
Mm.
Och är inte... Ja, men som, precis som du säger, det behövs på grund av människans brist.
Mm. Ja.
Inte för att Gud längtar efter just det.
Nej.
Utan det blir ett medel för vad som sen ska hända egentligen. Mm. Men sen så får folket får ju tillåtelse att välja en kung och att bygga ett tempel och ett palats.
Ja.
Men det är inte liksom det som är själva det högre syftet. Det är inte målet.
Mm.
Och det är en viktig aspekt.
Och då, nu i kapitel 7, då säger David liksom att nu, här bor jag i ett hus med väggar av cederträ, medan Guds ark får stå i tält.
Mm.
Och så vill han då börja bygga ett tempel. Men då kommer Herren och talar till Natan, som är en profet som liksom tjänar vid Davids sida.
Ja.
Och profeterna har ju uppgiften att vara Guds språkrör.
Ja, precis.
Att inte, alltså vi tänker ju ofta profet, och det handlar om kanske om framtiden eller någonting. Men i Bibelns sätt att beskriva profeter, så handlar det ju om att vara Guds röst.
Ja, precis.
Att vara ett språkrör för vad Gud talar. Ja. Att vara en kanal för Gud och tala till folket och till dem som leder.
Man renodlade ju tjänsterna väldigt gärna. Mm. Alltså, David var ju kung, vilket innebar att han hade ett väldigt stort ansvar för hela folket. Mm. Och med skatter och med krig och såna här saker.
Ja.
Och han hade ju absolut en egen relation till Gud och pratade med Herren, och vi vet att han skrev en massa psalmer och så här. Men han behövde ju folk i sin närhet som renodlat hade tjänsten att jag ska enbart lyssna till Gud.
Ja.
Jag ska inte hålla på med allt det här andra.
Nej, precis. Mm. Och sen så var de ju, ni vet ju det här, att de hade olika uppgifter beroende på vilken stam de kommer ifrån.
Ja,
och leviterna är präster och så vidare. Ja. Så att David är ju inte levit och kan därför inte själv vara präst.
Nej,
för
precis.
Att han släkt inte vigt till det. Ja, hur som helst, Natan då, liten passus kring profeterna.
Ja.
Han får ord från Herren. Och nu kommer en bit här, så häng med.
Mm.
Så säger Herren, skulle du bygga ett hus åt mig att bo i? Jag har aldrig bott i hus utan i ett tält och i en boning som har flyttats från plats till plats ända sedan jag förde Israels folk ut ur Egypten. Under hela denna tid som jag förflyttat mig med israeliterna har jag väl aldrig frågat någon av Israels stammar, de som jag utsåg till herdar för mitt folk Israel, varför de inte byggt mig ett hus av cederträ. Säg så här till min tjänare David, så säger härskarornas herre. Jag tog dig från betesmarken och fåren när du var en herde och har gjort dig till första över mitt folk Israel. Jag har varit med dig vart du än gått. Jag har utrotat dina fiender framför dig. Jag ska göra dig ett stort namn, lika ryktbart som den största på hela jorden. Jag ska bereda en plats åt mitt folk Israel i ett land där de kan... där de kan få ett hem utan att bli störda. Ogudaktiga folk ska inte längre kunna hota dem som de gjorde tidigare. På den tiden när jag tillsatte domare över mitt folk Israel. Själv ska du få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han ska bygga ett hus åt dig. När dina dagar är till ända och du vilar hos dina förfäder ska jag upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv på din tron, och jag ska befästa hans kungarike. Han är den som ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Om han syndar ska jag straffa honom med ris och slag så som människor agar sina barn. Men min nåd ska inte vika från honom som den vek från Saul som jag tog bort från dig. Din familj och ditt kungavälde ska bestå inför mig i evighet och din tron ska bestå i evighet.
Mm.
Ja.
Åh, hjälp.
Det här är en text. Ganska mäktig profetia.
Ja.
Ord. Och det är lite intressant här, Guds, ska inte säga ambivalens, men ändå någon sorts såhär, han höjer ju blicken för David här. Mm. För David bara såhär, nej men nu ska jag bygga dig ett hus, herre, ja, och du precis. Ska ha någonstans att bo och jag ska fixa det åt dig. Mm. Och herren bara, lugnare.
Ja,
jag ska bygga ett hus åt dig. Ja. Alltså ett hus här, när herren talar till David, är ju en dynasti. En, ja, liksom,
precis.
Jag ska bygga dig ett, ja.
En dynasti.
En dynasti, ja. Helt enkelt. Ja, det här ska jag göra med din släkt. Ja. Och ur din släkt kommer den här personen komma. Ja. Som sen ska bli den största kungen någonsin. Och ja. Han, den här, den killen, han kommer att få bygga ett tempel åt mig.
Ja, precis.
Fast på ett annat sätt blir det ju.
Och jag ska vara hans far och han ska vara min son.
Precis. Och det här med far och son, det kan man också förstå som att när en mäktig kung, den som är den mäktigaste kungen, ja. Har en son, eller en kung under sig som inte nödvändigtvis är hans son, då är den kungen liksom lydkung under den övre.
Ja.
Att så här, han ska vara min son, det vill säga jag kommer vara den mäktigaste kungen, men den personen kommer vara den liksom näst mäktigaste, eller den... Ja, han lyder under den mäktigare kungen.
Ja.
Och då kan man använda det här uttrycket far och son. Mm. Och vi läser det ju förstås som Jesus.
Ja, precis.
Och det är ju det som den här profetien handlar om, ja, ytterst sett. Liksom.
Den redan här så avslöjar, och det säger också någonting om relationen mellan David och Herren.
Mm.
Att Herren vill faktiskt avslöja för... Sen vet vi inte hur mycket David förstod av det här.
Nej.
Men han vill avslöja att amen, det kommer komma någon sen som ska bygga det liksom riktiga templet.
Mm.
Och vi får ju leva den tiden idag. Vi vet, vi har ju facit i hand. Vi vet att Messias kom mycket riktigt ur Davids ett, som texten säger här. Att det är ur din ett David som den här sonen kommer att födas. Och jag ska vara hans, eller är hans far. Mm. Och det är han som ska regera tillsammans med mig. Och vi ska bygga ett annat slags tempel.
Och det templet är ju liksom på något vis Jesu kropp, Jesu liv.
Ja,
och sen, som låter sig brytas ner och sen byggas upp i uppståndelsen.
Mm.
Och sen säger de att liksom... Vi med våra kroppar, vi förkroppsliga templet där Herren alltså bor, för det är det templet innebär.
Ja.
Där bor Herren, Herrens närvaro, Herrens ande bor där.
Precis.
Och efter Jesus så är varje person ett tempel.
Alltså det är så stort.
Ja, men det är, när man är här och börjar prata om att David ska börja bygga det här templet och sen säger att vi är templet.
Ja.
Nej, men
och sänk också sen hur templet blev. Alltså det här praktfulla templet som Salomo och sen Davids son får bygga.
Mm.
Att, och det är inte, det är ju liksom Guds så här, okej, bygg det templet då. Men jag har ett ännu bättre tempel. Och det är, sen visade sig, människan som vill ta emot Herren. Det är i Guds ögon mycket, mycket vackrare, mycket, mycket dyrbarare än det här templet. Som byggs av Salomo.
Mm.
Nej.
Oj, oj, oj.
Ja.
Kan vi greppa det? Jag vet inte.
Vi ska också prata lite förbund.
Mm.
Tänker jag.
Mums.
Vi har ju varit inne på det. Pratat om förbunden. Eller förbundet. Det är ju ett och samma förbund. Som ju hela tiden liksom förnyas. Vi började prata om förbundet. Egentligen det första förbundet. Skapelseförbundet.
Mm.
Och sen Abraham. Som ingår i förbundet med Herren. Och där, redan där, ditt folk ska bli lika talrikt som stjärnorna på himlen. Det också, ja. Alla som tror på Kristus vet vi sen.
Ja.
Ja, där förbundet tas nu vidare. Mm. Så man pratar om, i liksom teologiska termer, så pratar man om det abrahamitiska förbundet. Och nu börjar vi prata om det, om Davids förbundet.
Mm.
Som ju liknar Abrahams förbund egentligen. Mm. Och det är ju först nu som det kommer igen.
Mm.
Vi har levt i någon slags tid av att det inte har funnits någon person, alltså från efter Mose då.
Mm.
Det har inte funnits någon person som Gud har kunnat egentligen föra förbundstanken vidare i. Utan det har bara varit liksom lösningar as we go.
Ja, ja.
Eller Josua får kanske räknas in av det då, efter Josua.
Ja.
Men nu så liksom ånyo eller igen och samma förbund där ju förstärks igen med David nu. Mm. För att han har det hjärtat, samma hjärta som han såg hos Abraham och som Mose och patriarkerna liksom. Det förbundet ingås nu igen och förstärks och förtydligas med David. En liksom skillnad för andra lösningar som har skett här under tiden är ju att de här, alltså Abrahams förbund med Herren var ju evigt.
Mm.
Och lika så läser vi här att Davids förbund med Herren är också evigt. Det vill säga att även om David skulle råka i något slags moraliskt förfall så kommer inte förbundet att hävas. Mm. Det är det. Och det, likadant med Abrahams förbund, det var också evigt. Att det spelar ju egentligen ingen roll sen. Det spelar ju roll. Mm. Men det går inte att brytas. Liksom.
Mm.
Vad som än händer så gäller det förbundet.
Mm.
Och likadant med Davids förbund nu. Att vad som än händer David så kommer inte det här förbundet att brytas. Utan det här förbundet är evigt.
Och det är ju himla tur, för vad hände sen med David?
Mm.
Alltså framtids, nu hoppar vi lite grann. Han, det är massa olika slag och så vidare som bekämpas här. Sen kommer vi till kapitel 11.
Ja.
Suck.
David hamnar i förfall.
Ja, det här, många av er som lyssnar känner igen det. Davids synd med Batseba, som rubriken lyder i min bibel här.
Det äldsta förfallet och mest klassiska förfallet som finns.
Mm.
En man får syn på en kvinna som han inte borde få syn på.
Mm. Och som han sen tar sig rätten till att ligga med.
Ja, precis. Mm.
Trots att hon är gift.
Ja.
Trots att det ju förmodligen är våldtäkt.
Ja.
Alltså, hon har ju inget val här.
Nej.
Hon har ju... Hon, det är samtycke, hennes kung. Alltså, nej, det finns inte.
Det finns inte.
Så han, och sen så gör han ju något ännu vidrigare.
Ja.
Alltså hon blir ju gravid med David också.
Mm.
Och hennes man är ju ute på slagfältet och David är ju inte ens med. Nej. Alltså där också ser vi ju att någonting har hänt med David. Han är inte längre med.
Nej.
De är ute och kämpar krig och han borde stanna hemma. Han
borde liksom först på stridsfältet.
Ja, han borde vara där, strategisera, uppmana och inspirera sina män. Men han är hemma.
Ja.
Och där när han är hemma, då har han tid att titta över grannflickan, hör jag säga. Och sen så skickar han ju hem hennes man Uria. Och till slut så sänder han honom ut till främsta linjen liksom, på ett fält, och säger åt honom att ni ska backa så att han dör.
Ja.
Så han dödar ju honom.
Ja.
Han organiserar ju ett mord här.
Ja, precis.
För att jag antar att det inte ska komma fram.
Rädda sitt eget skinn.
Ja, han räddar sitt eget skinn.
Mm.
Ja, och sen så tar han ju Batseba till sin hustru. En av sina hustrur.
Mm.
Men alltså Herren han hatar ju det här.
Ja.
Alltså,
ja, men det gör han
verkligen. Han är så besviken på David.
Han är så bedrövad över hur David handlar här.
Så han skickar ju Natan, alltså den här profeten som jobbar hos David. Och bara, du ska ge den här bilden.
Ja.
Om att det är två män, den ena är rik, den andra är fattig. Den fattiga har liksom ett lamm som den har tagit hand om och ammat. Alltså såhär, tagit hand om verkligen sedan den föddes.
Ja.
Och den här rika mannen, när han ska ha gästabud, så tar han den fattiga mannens lamm, får nu då.
Mm.
Och slaktar det till sin måltid. Mm. Och varpå David bara, men så kan man inte göra!
Precis.
Natan säger, du är den mannen.
Ja.
Du har exakt det här som du hatar. Du har gjort det.
Ja.
Och då inser David sin synd. Han verkar inte ha insett det innan.
Nej, precis. Inte vad texten säger i alla fall.
Nej. Inte så pass att han ens kan se igenom den här berättelsen och se att han... alltså han kan inte se den här liknelsen och bara, oj, jag har också gjort något sånt.
Nej, precis.
Det är inte förrän Natan uppdagade för honom.
Du är den mannen.
Så jaha. Han har ju börjat falla liksom i synd på något vis. Hans hjärta har gått lite förlorat här. Ja.
Precis.
Men David får fortsätta vara kung. Då deras barn dör dock.
Ja, precis. Och, men en viktig grej här tänker jag bara är att han erkänner ju sen sin synd.
Ja.
Alltså,
ja,
att han säger jag har syndat mot Herren, bekände David. Och Nathan svarade ja, och Herren förlåter dig.
Mm.
Så att ja, sent ska syndaren vakna, men han vaknar och får förlåtelse.
Ja.
Men det kommer ju lite reprimander här, de här barn som dör och så.
Ja, deras första barn där med Batsema dör.
Ja.
Och sen så får de en ny.
Ja.
Och det är Salomo.
Ja, precis.
Och det är ju en viktig person sen.
Ja.
Så att, det är också som är intressant att Gud bara säger, alltså du har gjort bort dig big time, men här kommer du få Salomo. Salomo kommer ju bli en viktig person sen.
Precis. Och sen så har vi ju också den här, alltså en verkan för, eller en efterverkan av Davids synd brukar man ju också säga, det här med hans söner, att en av sönerna våldtar ju sin syster. Och hela den.
Ja. Och sen så den brorsan som är liksom, för det är ju från olika mammor då.
Ja.
Så han våldtar ju sin halvsyster och brorsan till den syrran som också är hans halvbror. Rörigt, ja. Det
ja,
är det.
Men verkligen.
Dödar den första killen då.
Ja, precis.
Och sen, ja det blir ju, och det här är ju Davids stora sorg.
Ja.
Att det blir så här mellan sönerna.
Ja.
Och sen kommer ju också det största upproret.
Mm.
Att hans son, visst är det Absalom? Som gör uppror.
Ja, precis.
Och helt enkelt vill ta över makten. Mm. Lyckas i en tid. David får gömma sig. Och
precis.
Sen så hamnar vi rör oss i rask takt genom den här boken. För i kapitel 19 sen. Jo, men om man ser på bokens utformning.
Ja.
Så här i sista, mellan kapitel 21 till 24, så finns det liksom ett upplägg som pekar tillbaka från första Samuels boken.
Uh-huh.
Att det börjar med att Saul har ju dött, och sen så blir David insatt som kung. Mm. Och sen i mitten där så kommer David och har lite poetiska sånger och diverse som pekar tillbaks på Hannas sång i början. Mm.
Ja, just
kommer
det.
Ni ihåg att Hanna sjöng en sång i början av första Samuels boken?
Alltså Samuels mamma.
Precis.
Mm.
Och nu är det David som fångar upp liksom lite samma trådar. Mm. Men så slutar det ändå med Davids misslyckande.
Mm.
Och hela den här, hela liksom första och andra Samuels bokens syfte är att börja berätta om Messias.
Ja.
Att börja berätta om löftet, om man går tillbaka liksom från löftet till Abraham och sen liksom hur det här steg för steg ska infrias.
Mm.
Det kommer ett tempel snart som David har nämnt här. Och sen till slut hur det ska, templet ska bli på riktigt genom Jesus, genom Messias. Men hela liksom böckerna här är ju uppbyggda med, om man får följa en person som sen faller synd. Man får hela tiden återigen möta de här människornas begränsningar.
Mm.
Men vi får också hela tiden möta hur Gud jobbar med de här människorna. Mm. Han hela tiden så här, ja men jag kommer att visa min nåd.
Mm.
Jag kommer att visa min trofasthet. Jag kommer att fortsätta göra det här trots att de här människorna om igen faller.
Mm.
När de får makt, till slut så hamnar de i synd. Till slut så faller de för att de är bara människor. Och de är en liksom förlaga, en förebild på vem Jesus ska vara. David är ju liksom en messias förebild.
Ja.
Men han är ju trasig.
Precis.
Alltså han, precis som alla andra, har ett hjärta som är, ja, synden finns där helt enkelt. Synden är hela tiden med och bryter ner de här människorna. De lockas till olika saker som de gör fel och de följer inte det som Herren har sagt att de ska följa.
Mm.
Och till slut så får vi Jesus som har ett rent hjärta som genom sin död sen också kan rena de andras hjärtan. Alltså våra hjärtan.
Precis.
Ja.
Det är ju ganska trösterikt ändå, tänker jag, för att det erkänner ju en verklighet som vi vet är sann, att det inte är lätt att vara människa.
Mm.
de här texterna ger ju på något slags en, ja, men både en legitimitet till och en förklaring till att det inte är lätt.
Mm.
Inte heller för oss idag att vara kristna, för att vi lever ju fortfarande, även om vi tar emot Kristus, så lever vi ju i världen som är påverkad av synd.
Mm.
Så det är ju vi med.
Mm.
Jag tycker att det ändå finns en tröst i det, att även liksom Bibelns hjältar, Bibelns förebilder, också har det kämpigt.
Mm.
Det går inte spikrakt uppåt för dem hela tiden, utan de är med om jättesvåra saker.
Ja.
Jag tycker att det är trösterikt på något sätt.
Mm.
Men Gud finns med oss hela tiden. Guds nåd är verksam. Det står ju så här i Andra Samuelsboken kapitel 24, vers 1. Än en gång flammade Herrens vrede upp mot Israel, och han hetsade David mot folket. Du ska genomföra en folkräkning i Israel och Juda.
Mm.
Vad betyder det då?
Det här är ett väldigt lustigt kapitel att läsa.
Mm.
För sen, om vi hoppar några verser längre fram till vers 10, då står det så här: men efter att folkräkningen hade slutförts började Davids samvete oroa honom, och han sa till Herren: jag har begått en svår synd. Förlåt mig, din tjänare, min skuld. Jag har gjort något mycket dåraktigt. Och sen får han ju straff.
Ja.
Han blir straffad, hela folket blir straffade genom pest.
Ja.
Och det hävs genom att David offrar till Herren.
Ja.
Och här har vi ju igen det här, var det Herren som hetsade honom till att göra något som Herren sen kommer straffa honom för?
Ja, det är svårt.
Ursäkta?
Ja.
Vad har vi för lösning på det?
Ja, men vad har vi för lösning på det?
Ja, men dels har det att göra med Gamla Testamentets sätt att skriva i den här tiden. Vi har inte kommit så långt i Gamla Testamentet än. Hur man beskriver Herren.
Mm.
För sen i, jag tror det är krönikeboken, då kommer det stå att det är Satan som hetsar honom. Inte Gud. Utan att det är liksom...
I första krönikeboken kapitel 21 så står det så här: men så reste sig Satan mot Israel och fick David att börja en folkräkning i Israel. Så
precis.
Här, exakt det här pratade vi om förra gången.
Mm.
Vi pratade om att tidigare i Gamla Testamentet, så, och i stora delar av Gamla Testamentet, så tillskriver man ju allt Herren.
Mm.
Det talas väldigt lite om Satan, om djävulen.
Mm.
Utan man tillskriver både det som är gott och det som är ont. Att Herren antingen liksom välsignar någonting och det är gott och har ett gott uppsåt för det. Och manar människorna i den riktningen.
Mm.
Eller så är det Herren som vänder bort sin blick. Eller Herrens vrede som gör någonting. Det är liksom den aspekten av Herren som ser till att det händer. Men krönikeböckerna som vi kommer att tala om i avsnitt längre fram, som ju är liksom en krönika är ju en krönika. Det beskriver ett historiskt skeende och sammanfattar det som hände under de här tiderna. Mm. Redan där, för att de skrevs ju senare.
Mm.
Redan där så har man börjat tillskriva de sakerna Satan istället för Herren.
Mm.
Och det här är ju, alltså det är ju jättespännande. Ja, men vad är det som var det Satan?
Mm.
Eller var det Herrens vrede?
Mm.
Och vad är i så fall Herrens vrede? Vad liksom, ja det, ja.
Och jag tror vi ska fördjupa oss lite mer i det ämnet längre fram.
Mm.
Men vi teasar lite kring det, för att det här är ju en av de kluriga bitarna, kan man säga, i Gamla Testamentet.
Mm.
För att i Nya Testamentet har vi ju inte det här problemet.
Nej.
För då tillskrivs inte Gud de egenskaperna på det sättet. Utan då är det ju en tydligare, liksom, det finns Gud, det finns det onda, det finns Satan, liksom. Ja. Anklagaren kallas han ibland. Och, så där.
Och då där talas det ju mer om liksom Guds fruktan, som ju är någonting annat egentligen än Herrens... Jag tänker vi kanske ska ha ett avsnitt där vi pratar om Herrens vrede.
Mm.
För det finns ju massa olika vredesbegrepp som är jätteintressanta.
Mm.
Massa olika både ord för Herrens vrede, både hebreiska och grekiska, som betyder olika saker.
Mm.
Men det här är jag tänker verkligen inte, och vi tänker inte att de här texterna motsäger varandra. Mm. Det skulle man ju kunna tänka vid första anblick, att ena stället så står det Herrens vrede och andra Satan. Jaha, vem är det som har rätt här då? Men det här, det liksom vilar en mystik över det här som är spännande och intressant.
Och vi ska ge oss in i den, men inte idag.
Inte idag.
Men vi, en liten teaser.
Ja, precis.
Men det här är ju sista kapitlet i den här boken.
Ja.
Och det slutar ju med att Herren ändå svarar på den här bönen. För David får ett straff för folkräkningen. Mm. Som sen hävs med offrerna. Mm. Och då hör Herrens... han svarar på hans bön och lät pesten upphöra i Israel. Ja. Det är sista meningen.
Yes, box. Mm-hmm.
Ja. Kul. Ja. Det är inte ett jättemuntert slut.
Nej, det är inte.
Det sista som händer är att David har syndat igen. Och sen omvänder sig.
Mm.
Men det är ni.
Det är ni.
Det är andra Samuelsboken, och där har vi tagit oss igenom Samuelsböckerna.
Jajamän.
Visst är det ändå ganska spännande?
Ja. Och nu så sitter vi här i värmen.
Ja.
Och
semestertider.
Semestertider
börjar närma sig.
Vi kommer att ta en liten paus från podden.
Mm.
Det kommer inte komma ut avsnitt varje vecka här nu under juli månad och inte första halvan av augusti heller.
Nej.
Men. Det kommer komma ut ett sommarspecialavsnitt under den här tiden. För vi vill inte lämna er lottlösa under semestertiderna. Men om ni inte har hunnit lyssna på alla så kan det ju vara en bra grej att lyssna i kapp under semestern. Visst. Men ett nytt avsnitt kommer under den här tiden att någon gång komma ut. Eftersom vi har semester då så kommer vi inte lova exakt på dagen vilken dag det här kommer komma ut. Men ett avsnitt ska ni få under sommaren.
Mm. Mm. Och med det säger vi väl då tack för den här terminen.
Ja, men tack.
Nej,
tack,
men vad sorgligt det kändes.
Det har gått så rasande tempo detta.
Ja, verkligen.
Ja. Men kul har det varit, och vi kommer fortsätta i höst.
Vi hörs igen.
Det gör vi.
Tack, hej. Tack, hej.